Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så hon, han är död. Så jag, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så hon sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Kvalvecka. Äntligen är det kvalvecka. Snart Lucia i och för sig. Och det är kallt så det förslår utomhus. Och det spelas fotboll. Och HIF har chansen att gå upp i Allsvenskan igen. Man har Svab, Sebastian Rönnström och jag, Mattias Hjelm. Vi ska prata om det här. För det blev ju Halmstad och inte Degerfors. Och vi börjar den änden för att gå rakt in i det här nu. Halmstad, HIF. HIF, chansen till Allsvenskan.
Ja, Halmstad, det kommer ju ganska så hyfsat färska minnen för de flesta HIF-supportrarna, kan jag tänka mig. De är ju inte jättepositiva, de minnena 2016 när lagen möttes och HIF tappade sin plats i Allsvenskan. Revansch utkräva har ju HIF samtidigt som man går in i det här kvalet med lite andra förutsättningar den här gången. Nu är då hade HIF allt att förlora och förlorade också allt. Nu har man inte exakt den pressen och det trycket utifrån på sig. Man har väl mer att vinna den här gången, skulle jag säga.
Marian, så där spontant när du fick klart för att okej, det blir Halmstad.
Framförallt kvalet är ju det som avslutar hela säsongen, den svenska säsongen. Så det kommer ju bli bara fokus på de här två matcherna nu. Det är väl inget annat som spelas ju nu. Så att, och HIF är då ett av de här två lagen. Så det är ju bara en sån grej liksom, alltså att det kommer vara spotlight på det här. Det är liksom stora matcher. Så förhoppningsvis en bra publiksiffra här och sen så följer det med lite Helsingborg upp där. Ja, men jag tycker det kittlar lite grann det här mötet. Det känns lite grann... Faktiskt på ett sätt är det mer kittlande att få Halmstad än kanske Degerfors eller Sirius eller vilka som nu var aktuella här. Nummer två är väl att både Halmstad och Halmstads och HIFs trupper är betydligt bättre skulle jag säga idag än vad de var för 5 år sedan, de två som när de ställdes öga mot öga. HIF var den truppen, om man tittar på den truppen, var ju inget vidare. Halmstad krånglade sig precis vidare till kvalet, tror jag var illa ute. Jag var på väg att missa kvalet.
Precis. Var definitivt illa ute i kvalet.
I kvalet
mot HIF. HIF kändes som att de hade räddat upp det där.
Ja, även om Halmstad var... Matt Pistrovski räddade HIF på Örjans Vall i första matchen. För Halmstad, han gjorde ett par överkvalificerade räddningar. Alltså, kvalificerade räddningar. Så båda två lagen där, och sen så är det ju så att vi har ju underlaget. Vi kan ju prata om vilket underlaget, vem som det passar bäst i dagsläget. Planerna kommer ju inte vara helt hundra ju. Och vem som tjänar på det. Spännande möte. Och sen så tror jag inte vi kommer få uppleva slutscenerna som vi gjorde 2016 här på Olympia. Tror jag inte det blir en...
Vi får hoppas att vi slipper se liknande scener.
Jag tror ju inte Jörgen Lennartsson är ju den som hetsar upp sig. Och med det sagt, utan att raljera, så är det ganska bra att ha en sån som Jörgen Lennartsson som ändå har varit med lite grann länge. Och kan Haglund hur han tänker. Och å andra sidan kan Haglund även hur Jörgen
Magnus Haglund.
Magnus Haglund tränar i Halmstad, förlåt.
För er som inte är ovana HIF-poddslyssnare, så när vi, ja, lika bra att säga.
Ja, men det är alltså, de känner varandra utan och innan liksom de här aktörerna.
Nu har ju, vi hade ju Per Hansson här förra veckan och ni var väl ganska eniga om att det hade varit bättre med Degerfors än Halmstad, va? Jag satt och lyssnade på det där och tänkte, och det vet ju ni också, att jag har varit kanske lite mer att bättre med Halmstad. Så har jag tänkt och tänker fortfarande så, och det grundar jag på en sak. Nu kommer ni, jag kommer få det kastat mot mig. Ja, de är så täta bakåt, det går inte att göra mål på dem. Men jag säger så här, vem ska göra deras mål? De gör ju nästan inga mål. De har ju jättesvårt för det. HIF har ju faktiskt en målskytt som funkat också i Allsvenskan, Anthony van den Hurk. Okej, Halmstad har ju Marcus Antonsson bland annat då. Men ändå, förstår ni min poäng? Eller tycker ni att jag är helt, som vanligt, helt ute och flummar?
Nej, men jag förstår väl din poäng, och det ligger väl också mycket i det om man tänker HIFs chanser här. När de flesta är överens om att Halmstad går in i det här kvalet som är ganska klar favorit, och att HIF slår ur underläge, så med de förutsättningarna så är det klart att när Halmstads offensiv har knackat så pass mycket och man har haft otroligt svårt att göra mål i Allsvenskan, så det är klart att det är någonting som HIF kan bygga på, liksom att ett mål kan räcka långt i de här matcherna om man väl får hål på Halmstad, och att Halmstad inte har det, den frejdiga offensiven som kanske då Degerfors har, som har ju en väldigt farlig målskytt i Victor Edvardsen. Så det är ju klart att det kan vara spännande, eller vara väldigt, alltså ge någonting, en boost för HIF, för att man möter ett lag som har haft det tungt offensivt. Samtidigt så tycker jag ju inte att Halmstad är ett lag som ska vara på kvalplats. Jag tycker, ser man bara till deras startelva, så alltså, jag hade lätt kunnat placera in dem som ett mittenlag i Allsvenskan, för det är ett bra lag.
Så där säger ju egentligen de flesta, och det finns ju ingen anledning att betvivla det, men det finns ju en anledning till att de har hamnat på kvalplats, och det kanske bland annat har att göra just med det att de inte har gjort så jättemånga mål, även om de har skapat chanser. Men jag förstår också er position när ni pratar om att det är ett försvarsstarkt lag, och det är alldeles uppenbart, som man ser i sista matchen när Malmö då egentligen inte kan gå för 0-0, för att, ja, det kan man ju, men det är ju riskabelt. Man hade svårt att göra mål på Halmstad, det är ju fler storlag som har haft det, så det är klart, det får ju väcka frågan också, hur ska HIF göra mål på Halmstad när inte ens vissa topplag i Allsvenskan klarar av det?
Ja, nej, det blir ju en jättesvår utmaning, och tittar man på Halmstad ur ett allsvenskt perspektiv så är det ju siffror som talar lite åt det här, den klyschan att tabellen aldrig ljuger. Så i vissa fall kan man finna stöd lite för att tabellen faktiskt ljuger, för ser man till insläppta mål så har Halmstad släppt in näst minst antal i hela Allsvenskan. Det är bara AIK som har släppt in färre. Samtidigt så har man också gjort minst av alla lag. Men det har ju också kommit som en konsekvens av att man inte sätter sina målchanser, för man skapar faktiskt många målchanser. Man har kollat lite på Y-Scout, då, statistikverktyget som då och plockat fram att Halmstads förväntade gjorda mål den här säsongen skulle vara 44,10, och de gjorde 21.
Oj!
De har alltså förväntade mål som är mer än dubbelt så många som de har gjort. Det är häpnadsväckande siffror.
Oj, vilka problem de har haft med sin effektivitet i så fall.
Det är helt otroligt. Och 1,4 mål per match förväntades de göra. De gjorde 0,67. Så det säger ju någonting om att det finns någonting i deras offensiv. Det är inte så att de har gått chanslösa från matcherna de har spelat, utan de har ju skapat många målchanser. Så den här förväntade gjorda mål, där har de faktiskt åttonde flest i Allsvenskan i den kategorin. Så då skulle de ju varit på övre halvan. Tar man dessutom det ett steg längre och kollar på förväntade poäng där de alltså tog tredje minst i serien, 26 stycken eller 32 förlåt. Där var den förväntade inspelade poängen 46,8 och där sticker det ut ännu mer, för i den kategorin förväntade poäng så är faktiskt Halmstad femma i allsvenskan. Så sett till förväntad tabell så skulle Halmstad slutat på femte plats i allsvenskan, men de kommer på kvalplats.
Det är ju galet, det är galet. Och det där statistikverktyget som du refererar till nu, det bygger på enormt många situationer. Det är inte bara något som är taget in random sådär, utan det är verkligen en rejäl databank där, eller hur?
Ja, det är det. Det väger ju in de här förväntade mål och poäng och allt. Det är ju en sammanvägning av alla målchanser som har skapats både framåt och bakåt. Så det säger ju att Halmstad har alltså poängmässigt underpresterat kraftigt sett till att ja, de borde väl kanske ha förtjänat ett mycket, mycket, mycket bättre öde sett till vad de har gjort under säsongen spelmässigt.
Men det är klart. Alltså det, ja, nej, vi är ju överens om att HIF måste, samtliga spelare måste stå på personbästa.
Absolut.
Som det är i dagsläget så är det väl Anthony van der Hurk och Willem Löper som jag kan säga hade gått in i Halmstad startelva. Plus att det skiljer enormt i kvalitet vad det gäller centrallinjerna där oftast och så då ryggraden i laget. Alltså om vi tittar på mittbackar, mittfält och topparna. Där är det kanske det, är det jämnaste om Anthony van der Hurk och Andersson, och där lite tippar det över till HIFs fördel nästan lite grann om Anthony van der Hurk är i form och i stöt. Så att det är ställt utom att tvivla att det är liksom Halmstad har ju, sitter ju på alla bra kort, men why scout i alla ära och så, det är någonstans är det som sagt var. Frågan är lite grann också då, hur ska HIF ta sig an de här matcherna? Mm. Jag vet att Andreas Granqvist sa en väldigt intressant sak, hur de inga jämförelser över med de här Italien-matcherna som Sverige spelar inför VM 2018 blir det, i Ryssland. Så sa han det liksom, alltså, att det är givetvis massvis med olika punkter som man måste checka av och sånt. Men han menar på att de första 20 minuterna när man kommer in i den här matchen, att man känner att visst, Halmstad har alla de här korten på sin sida, men vänta nu här, det här är ju ganska jämnt. Och ju längre det går liksom, och resultatet står och väger in i det här, för att, och att man ser dessa två matcherna som en match. Det är ju inte hela världen resultatet, om det inte sticker iväg åt ena hållet, alltså, så att säga, i första matchen. Så ska man se det som att det är, matchen var i 180 minuter. Och i det läget så tror jag också att han har rätt i att säga liksom, alltså, de här första 20 minuterna att man går in. Men det är frågan vad de säger. Ska vi falla med laget eller ska vi trycka upp och försöka? Jag tror ju inte det går att chocka Halmstad. Det tror jag inte. De är nog förberedda på det mesta, skulle jag tro.
Men om vi stannar till där, ja, vid de här första 20 minuterna som då du refererar till med, ja, Andreas Granqvist. Han har ju också sett att HIF såklart inte varit överlägset de första 20 minuterna alla matcher den här säsongen. Skulle man då falla och komma in i det här och Halmstad skulle göra ett mål tidigt?
Nej,
få,
det är klart.
Få, ja, liksom komma in bort från den här statistiken där man inte har gjort mål fast man skulle ha gjort mål, få ett tidigt mål mot HIF, vad händer då? Så det är klart, de första 20 kommer att bli viktiga. Det är
eller som du
det
säger, att man faktiskt överraskar och slår hål på ett, precis, av allsvenskans bättre försvar.
Precis.
Alltså det är, ska man, på vilket kan vi, på vilket sätt kan vi bryta mönstret så att matchen tippar över till oss eller att vi bromsar?
Vad skulle hända psykologiskt, ja, då, ja, med ett lag som vet att okej, vi har haft ett ramstarkt försvar, vi har haft problem med målskyttet och nu hamnar vi underläge i kval?
Mm. Och där, och då är vi där igen, som vi sa, liksom det du pratar om, Mattias, säger, alltså, att kval är ju till stora delar, alltså, det här psykologiska spelet, mentala spelet, att man vinner liksom, man får övertag på planen. Då ta Kalmars till exempel, mittbackar, Josef Baffron nu som blev uttagen till
Halmstads mittback,
ja, Halmstads mittback som blev uttagen i januari, och dessutom Ante Johansson som till och med var ryktade som att han var på väg in i A-landslaget inför de sista kvalmatcherna.
Mittback, lagkapten i
ta
Halmstad.
Ta då HIFs Ja, precis. Ta då HIFs mittbackar. Ja, men det är klart att det är skillnad på de här två mittbacksparen enormt. Men någonstans så är det kanske så. Hur kan vi mäta oss då? Ett mittfält där du har Allansson och, vad heter han?
Alamari
som då är liksom den styrande på mittfältet i Halmstad mittfält. De här som dikterar rytmen. Ja, det är klart att det är mittfältet, dessutom när HIF haft problem med sitt centrala mittfält hela året. Ja, men det är för det där också, Halmstad. Då måste man försöka jämna ut de här oddsen på något sätt. Och jag tror att ett mentalt spel att HIF går in och närmar sig att, som ni säger, men fan, det här ska bli kul. Det här är inget ångestdrivande projekt, eller så säger de här matcherna.
Där tror jag mycket kan avgöras. Det är där som HIF har chansen. Om vi stannar lite vid Ante Johansson så tycker jag att det är fortfarande allsvenskans bästa mittback. Han har varit det ända sedan han kom hem från Tyskland till Norrköping. Och sen, det är en ryggigt hög nivå. Han håller 39 år gammal, missar aldrig en match så länge det inte är på grund av avstängning.
Och är en ledartyp.
Det är ett unikum i svensk fotboll som jag håller väldigt högt. Rent kvalitetsmässigt. Men just som du säger, Marianne, det här psykologiska spelet tror jag blir extra viktigt just med tanke på vad det är för tränare som står vid sidlinjen. Det är Jörgen Lennartsson, Magnus Haglund, två, de kan varandra utan och innan. De är bra kompisar även vid sidan om. Jag pratade med Jörgen Lennartsson om just detta i måndags och han menar att Pelle Olsson som då också finns med i Halmstads ledarstab, att de är, att han har en bra relation till dem, han känner dem väldigt väl. De kommer från samma fotbollskultur också. Känslan är lite att de kommer möta varandra. Eller ja, det kommer de ju såklart göra, men att de kommer möta
bra, Sebbe. Mycket bra.
Att de kommer möta sig själva, vad det jag skulle säga, att det känns som att grundidén i Haglunds och Lennartssons fotbollstänk ser ganska liknande ut, och där är det ju då ett viktigt spel hur man tar sig an den här matchen för att kunna hitta någonting som kan knäcka koden för att separera de här idéerna åt. För Halmstad har fördel i spelarmaterial, i kvalitet och så vidare. Men kan Jörgen Lennartsson hitta någonting för att överraska Magnus Haglund, så tror jag att det är det som i så fall kan leda till att HIF kan knäcka dem.
Vänta här nu. Nu måste jag få komma in, för jag tycker att jag känner igen ett resonemang från hela säsongen i HIF-podden om att det har saknats karaktärer i HIFs trupp. Och så pratar vi om ett psykologiskt spel. Om det nu är så att karaktärer saknas, hur ska den här HIF-truppen palla trycket och kunna vinna över fördelarna mentalt sett?
Ja, men det är en fullständigt relevant fråga, och de kommer ju inte kunna skaffa den karaktären, kan du inte träna till det på några dagar. Men
nej, det känns svårt.
Jag tror också man kan tänka lite som så, nu fick HIF trots allt på övertid den här kvalplatsen, den här chansen faktiskt, som man kanske inte skulle haft egentligen, med tanke på hur säsongen har sett ut och svajigt det har sett ut. Precis som Sebbe var inne på, att Halmstad kanske inte förtjänade att hamna på kvalplats, och kanske inte HIF med sina prestationer totalt sett kanske förtjänade kvar, men nu tog man den. Och då kanske har vi då den här lilla psykologiska liksom boosten att nu är vi här. Nu har vi trots allt chansen och försöka kräma ur det vi kan under 180 minuter. Och då kanske en sån som trots allt Anthony van der Hurk, som är då lagkapten, behöver kliva fram i med den här ledarrollen. Kanske Andreas Granqvist liksom kommer ännu närmare laget. Jag säger inte att han ska stå i omklädningsrummet och ta över tränarnas roll. Men alltså, någonting gemensamt så att HIF går ihop här. För det måste man göra nu. Liksom. De måste lyfta sig, det är ju helt klart. Ju. Det går ju inte att hålla den nivån de har gjort under seriespelet. Det är vi väl ganska överens om och tror att det ska räcka till.
Nej.
Utan de måste upp på personbästa nivå allihopa och de måste tänka, komma på hur de ska dit.
Ja, helt klart så. Sen så tänker jag att jag är ganska övertygad om att det finns, och det tycker jag det har varit tydligt under säsongen också, att det finns mer karaktär i Halmstads lag än vad det finns i HIFs. Det jag tänker på liksom det psykologiska kanske är just inuti tränarnas huvuden, att just som vi är inne på, att de är väldigt lika i sin spelfilosofi, så den som kan vinna det taktiskt psykologiska spelet kanske är den som också drar det längsta strået, alltså att man kan göra någonting för att överraska motståndaren, tränaren, när man då är så pass lika i sitt sätt att tänka.
Och sättet du tar dig an matcherna också på, tänker jag, är i så fall att detta lever detta, så är jag helt övertygad om att det här psykologiska spelet jämnar ut sig om den här matchen. Det är ju jätteviktigt att det här lever resultatmässigt till Örjans Vall på tisdag. Om det nu är så
om
att de ska,
blir det.
Om det blir nu, ja, precis, om matchen. Men att den lever till returen, om vi säger så. Att det här, och då är det kanske så, då är det kanske okej med ett 0-0 på Olympia. Det här med att hålla nollan, det är ju också såklart jätteviktigt för HIFs del. Alltså.
Eftersom borta mål räknas.
Ja, precis. Det gör det. Bra, Mattias. 0-2 här. Det där får man säga, kanske är det så att man ska rusa på och liksom försöka chocka, utan kanske liksom det här med att tränarnas filosofi och tar ut varandra, det kanske är okej för HIF. För så ju längre den här serien, jag säger matchserien nu, lever, så tror jag faktiskt att HIF kan växa under tiden.
Jag tror det kan bli många inlägg i matcherna. HIF slår flest inlägg i Superettan. Halmstad slår näst flest i Allsvenskan. Och det är ju två lag som är, även om Halmstad har haft tufft med målskyttet, så är de ju farliga inne i boxen och har kantspelare som är skickliga på att få in bollen där. Så det kan nog bli rätt så mycket kamp i luften i de här matcherna.
Och den här klyffan kommer nog besannas i så fall att matcher vinns och förloras i straffområdena.
Det är mycket möjligt. Det kan jag absolut tänka mig att det blir.
Vem är Wilhelm Löpers motsvarighet i Halmstad?
Alltså, de har väl ingen sån alltså, de har ju Samuel Kron som ju vann assistligan i Superettan förra säsongen tillsammans med Wilhelm Löper. Så han är ju väldigt vass framspelare. Sen har de ju också alltså ytterbackar då, Edvin Kurtulus till exempel, som också är bra offensivt. Så där finns ju, det kan inte den, de har kanske inte den utpräglade assistkungen på det sättet, även om nu Kron var väldigt skicklig i det spelet förra säsongen, så har väl HIF ändå, jag ser väl ändå att Löper är ett hot som Halmstad kan inte ha riktigt på samma sätt.
Hela Halmstads högerkant är faktiskt, den är ganska tung. Men som ni säger, med Kron och Kurtulu, jag gillar ju han högerbacken, han är klar för Hammarby sen tidigare ju.
Och HIF har sin assistkung på högerkanten, så vi kommer få se mycket spel på högerkanten.
Ja, men förmodligen. Och som sagt var, sen har vi ju också, HIF har ju slänger in en i det här kvalet, avgörande kvalet, så har man en ny målvakt. En ny, men
som kan verkligen bli matchhjälte.
Ja.
Iklädas i hjälterollen. Kalle Joelsson.
Om han känner sig bekväm i det här och verkligen, som sagt, nu är det min chans att skriva in sig i historieböckerna, HFs historieböcker. Men som sagt, han är rostig vad det gäller matcher, och vad det är, liksom, nu är det som tur är det Sven Andersson som är målvaktstränare i HIF, så han har ju förberett Kalle, och Kalle har ju tränat på under hela året. Men det är ändå, det är en annan situation när det gäller så här mycket, och det kommer, som ni säger, det kommer många inlägg. Ja, vi vet ju inte riktigt.
Halmstads Dito har gjort en väldigt bra säsong.
Precis.
Malcolm Nilsson Sävqvist har hållit många nollor och släppt in, som sagt, näst minst antal mål i serien i Allsvenskan. Så det är också en spännande match i matchen. Jag tycker det är många sådana här i det här kvalmötet. Ante Johansson och Baffo mot Van den Hurk är en annan givetvis. Och så mittfältsduellen där HIF har kämpat under säsongen med att hitta rätt konstellationer nu. Ändrat om på slutet med tre mer renodlade centrala mittfältare. Där har ju Halmstad en trygghet i Allansson och Alamari. Så det ska bli intressant att se de här matcherna i matchen.
Det kommer att bli fysiskt såklart ju. Det kommer bli fysiskt präglade matcher det här med tanke på både hur Halmstad är uppbyggt och vilka spelartyper man har, underlaget, matchernas karaktär, en kvalmatchkaraktär. Och det vill nog till att HIF liksom vinner det här. Alltså duellspelet kommer ju bli också väldigt viktigt.
Duellspel, då tänker jag på Brandur Henriksson.
Ja, han får inte vara övertänd.
Han får inte vara övertänd. Men om man ligger på rätt sida, ja, viktig.
Viktig, absolut. Mm.
Men okej, nu är vädret lika för alla. Det spelar ingen roll vilket lag man än är i. Det är lika för alla. Det spelar ingen roll vilken plan halvan är på. Det är lika kallt på båda sidor förmodligen. Men kan det tala för HIF ändå om Halmstad inte kan få igång sitt spel på samma sätt? Ju kallare det blir, desto sämre underlaget är. Att HIF kan ha en fördel av det?
Ja, fast HIF, ja, det beror på hur HIF väljer att ta sig an de här matchen. Vi är där igen. HIF har ju varit ett spel, har velat vara ett spelförande lag hela säsongen. Och har månat om det här med possessionspel, passningsspelet har de slitit med hela året och försökt få ordning på det. Är det så att man ska försöka sig på den här fotbollen som man har velat spela i Superettan? Jag vet inte. Det ska bli som sagt oerhört spännande att se första kvarten, första 20 minuterna hur HIF går in för det här. Jag tycker inte man ska, liksom som ni säger, det går nog inte att överraska Halmstad. Utan det handlar bara om att komma in i matchen så man känner sig att vi är inte underlägsna Halmstad på något sätt. Då tycker jag att man får in den här sköna känslan. Nu är vi med i matchen. Och så ser vi vad som händer.
Är det inte ganska troligt att det blir en något avvaktande inledning första kvarten från båda lagen? Det är kallt, båda lagen vill känna på varandra, komma in i sitt eget spel. Det kanske inte kommer hända jättemycket första kvarten. Det är min spekulation.
Din spekulation är lika bra som min och säger liksom att det ena eller det andra laget kanske väljer att gå på lite hårdare. Jag vet, jag tror det är kanske som du också, Mattias, att man vill inte släppa till kanske någonting direkt första 20 minuterna så att resultatet, men vänta nu, som du säger, Halmstad helt plötsligt, vänta nu, vi har inte släppt in något mål och nu släppte vi in ett. Vad gör vi nu?
Mot ett lag som kommer från Superettan.
Ja, ja, vad gör vi nu? Alternativt då att HIF kanske känner att jösses, jaha, det var verkligen så här stor skillnad som alla har snackat om. Alternativt då liksom att nej, men nu är vi med här. Vi kan mäta oss med Halmstad. Så får vi se här nu. Så tar vi, bryter ner matchen minut för minut. Det är 5 minuters perioder. Vi är fortfarande med. 5 minuter till.
Han hade någon slags dubbelliv. Han levde mer eller mindre som en Svensson också.
Polisen i Sundsvall spanar på en man som säljer droger från sin bil.
Jag försökte undvika så långt som möjligt att ha med honom att göra.
Men man misstänker också att han använder drogerna för att kontrollera en grupp unga tjejer.
Ger man sig in med honom så är det ett högt spel med sin kropp helt enkelt.
Lyssna på podden Krimstad, knarklangan, opioiderna och tjejernas hämnd. Finns nu i alla poddspelare.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Fortfarande med och så väntar vi på den här kanske brandurfrisparsläget, frisparsläget, hörna, tar våra chanser där. Det måste ju höra ungefär. Man kommer inte alls få lika många chanser förmodar jag som i en vanlig seriematch man har fått. Det är inte så att det kommer vara som att Falkenberg var i Brage hemma.
Nej, där lär det bli ganska påtaglig skillnad.
Och då får inte Hurken, som när Sebbe var i Värnamo, Anthony van den Hurk, bränna sådana lägen som han gjorde där uppe, 100%iga lägen. På sin höjd kanske då har råd att missa ett sånt läge i varje match. Mm. men helst ska de sitta.
Ja, nej, effektiviteten kommer ju bli betydligt viktigare i de här matcherna. HIF har ju visat flera olika sidor av sig själv den här säsongen. Om man tar i början och ja, med första halvan, så var man ju ett väldigt kompakt defensivt lag, och sen så har man försökt experimentera lite mer med sin offensiv med blandat resultat under hösten. Kanske lite på bekostnad också av försvarsspelet, som ju i första halvlek mot Västerås till exempel var under all kritik. Så det ska ju bli intressant att se vilken väg HIF väljer. Det känns som att de har olika verktyg i sin låda, men det känns också lite kittlande så på förhand, för man vet inte riktigt hur de kommer ta sig an matchen.
Västerås nämnde du, sista seriematchen, där man hamnade i underläge 0-2 när man skulle gå för att säkra kvalplatsen. Och visst var det väl så att Jörgen Lennartsson bytte ut nästan hela startelvan för att överdriva i paus. Vilket ju tyder på att han faktiskt förändrat lite grann i sitt eget sätt att se på byten också. Att okej, det här håller inte nu. Var väl 4 byten på en gång, va? Om jag inte minns fel nu i huvudet.
4 byten. Ett var ju målvaktsbytet som väl var orsakat av en skada på Lindegård. Men 3 byten för att väcka laget och visa att det här håller inte. Och det gav ju effekt också, får man säga.
Så det kan ju vara något att fortsätta med, att våga göra drastiska förändringar om det nu skulle bli en jobbig start i första halvlek i första matchen.
Ja, det ska bli intressant att se om han nu liksom kanske fortsätter lite på det spåret. Nu satte han in Vladislav Krida på mitten i den matchen som ju har varit iskall hela hösten. Kan han få chansen i kvalet här när man behöver kanske lite mer defensiv stabilitet, någon som kan vinna dueller mot Halmstads skickliga mittfältare? Så det, där finns ju lite också att resonera kring hur HIF kan tänka ställa upp, för jag tror inte det är så självklart som det har varit de sista matcherna i Superettan. Då kändes det som att man hade satt sin idé, men den välte ju lite omkull i första halvlek mot Västerås.
Och utan Krejda hade det inte varit något kval.
Nej, den straffsituationen där blev ju direkt avgörande. Kan man ju se på olika sätt huruvida det är straff eller inte.
Det gav en straff som van den Hurk satte och som sen gjorde att HIF tog sig till kval.
Så är det.
Mm. Det är mycket att prata om. Jag har en Marjan, du brukar prata om en X-faktor. Jag vet inte vad jag ska kalla den här faktorn för. Och det är möjligt att ni slår ner mig här nu och bara säger skrock, Mattias, skrock, det är skrock, det är skrock. Men jag vet att jag i alla fall har skrivit till Sebbe flera gånger innan det var klart, det kommer att bli Halmstad. Det kommer att bli Halmstad. Och varför säger jag så? Men för mig har det nästan alltid varit så i sport att det finns någon slags osynlig hand som man inte kan peka på, som styr saker och ting för att det ska hända igen. Ja, men kan det bli Halmstad eller Degerfors? Ja, men det är klart att det blir Halmstad med tanke på 2016. Så den här skrockfaktorn här, kan den finnas med? Jaha, nu blev det Halmstad. Det var inte bra. Då kommer minnena tillbaka från 5 år tillbaka. Det går ju inte att diskutera sådana här. Vad säger om det man? Metafysiska varit, eller vad säger man?
Ja, men det är klart, alltså, hade det varit så att de här lagen hade varit intakta från, och vad heter han, Mathisen som avgjorde, va?
Ja, som är i Sirius.
Som är i Sirius nu, va? Som avgjorde på Olympia då, sista matchen. Vände där med 2 mål, gjorde han nu. Och hur många är kvar från den tiden? Och hur många är kvar i staben runt i klubben överhuvudtaget i HIF?
Nej, det är ju inte så många. Så nej, det borde ju inte finnas någon osynlig hand som styr skeden och så.
Nej, det här är ett vitt blad. Halmstad också. Halmstad var ett annat lag på den tiden också. En annan klubb.
Nej, jag ber nästan om ursäkt att jag tog upp det här.
Nej, men jag tycker det är intressant om det hade varit såklart, så att det hade varit 2-3 spelare från den. Ja, det var väl, vilka var där från HIF egentligen?
HIF är det väl bara Landgren som är kvar.
Ja.
Minns jag förra året. Ja. Då var det Landgren och Adam Eriksson som var med ytterligare en gång om degradering.
Och Halmstad är där. Där är väl ingen kvar? från det laget som gick upp utan att kunna varenda
det kan jag inte säga här och nu, men det är mycket möjligt att det är någon. Malcolm Nilsson Sävqvist tror jag satt på bänken i kvalet.
Var en reservmålvakt ändå,
om jag inte har helt fel för mig.
Ja, men som sagt, det här är ett blankt papper, det här kvalet. Det ska bli kul. Vi får se hur HIF ställer upp.
Ja, precis. Hur ställer HIF upp? Vad är det senaste från truppen? Hur är läget i laget? Sebastian, du var där och njöt på Olympia under tisdagen.
Ska vi börja där? Det var plågsamt att stå på Olympiafältet igår. Det är alltid kul att titta på människor som spelar fotboll, men det var inte kul att stå i kylan. Det var minus 3 grader tror jag, men det kändes som minus 43.
Vad är gubbargänget då?
Ja, det var jag och tre gubbar som stod där. De kom och gick. Men
du kunde få ner några skakiga anteckningar ändå, vilka som inte...
Nej, jag tog inte upp varken mobil eller penna och papper under där. Jag körde dubbla vantar och det hjälpte ingenting. Jag körde dubbla strumpor också, det hjälpte inte heller. Så det var helt fruktansvärt att stå där.
Men noterade du någonting i ditt mentala anteckningsblock då, som du kan hjälpa oss med?
Ja, men det gjorde jag. Ravitsuka som har varit borta här de senaste matcherna är tillbaka i full träning och tycks således vara redo för kval. Även Rasmus Jönsson som saknats var ute på planen och genomförde hela träningen. Huruvida han är spelklar till ett derby vet jag inte. När jag pratade med Jörgen Lennartsson sa han att han är på väg tillbaka, så hans status inför kvalet får väl betraktas som oklar. Anders Lindegård och Andreas Langen var inte ute, körde i gymmet under måndagen åtminstone, och är osäkra kort. Med största sannolikhet så spelar ju åtminstone inte Lindegård, och det har de ju förmedlat själva också.
Vilket betyder alltså att Ravitsuka är spelklar. Han är tillbaka från sin skada.
Det tolkar jag det som. Det skulle jag tro.
Då kan vi ha med honom i en spekulativ startelva då. Hur ni resonerar om Langren då får ni väl... Ja, det får ni väl fundera både med och utan Langren. Och så har vi pratat om att Kalle Joelsson då går in i mål. Som målvakt. Såklart.
Ja.
Vem vill börja av er?
Sebbe hade ordet, så fortsätt.
Ja, jag kan köra. Ja, men då tror jag väl att backlinjen blir med Suka som högerback, Videll, Charlie Weberg och Bödvar Bödvarsson i backlinjen. Det skulle förvåna mig om man ställer upp på något annat sätt. Viktor Blixt... Jag tror väl han är väl kanske inte den man kastar in i det här kritiska läget nu, utan Kasper Videll och Charlie Weberg har ju spelat mycket ihop under hösten som mittbackar, och Suka har spelat mycket högerback tidigare, så det känns väl ganska rimligt att det skulle bli den backlinjen.
Om vi stannar där, är du med Sebbe på hans tankebana?
Ja, men absolut. Det är jag tycker Blixt kommer att bli bra, men han har också han är mer offensivt lagd. Och HIF ska nog inte släppa till några hål bakom sig i backlinjen.
Men Suka har väl inte varit klippan bakåt som högerback just.
Nej, men han har ändå, tycker jag, liksom om man ser det till Superettan i år, så har han ändå varit en av HIFs 3-4 bästa spelare konstant, tycker jag. Sen att han har sina brister, ja, men det har han absolut, men
det är just i
det här laget man får ju tänka på också att han har till exempel spelat kval, då VM-kval i landslaget. Vi har också, om vi tittar framför backlinjen där då, liksom det här centrala mittfältet, nu ger det sig kanske själv att inte Rasmus är 100%, men där kommer det ju då liksom bredvid Brandur, Vladislav Kreda. Ja, han har kanske inte rosat marknaden i HIF, men han har varit på han har stort förtroende i sitt landslag, där han spelar väl konstant och möter stora spelare. Så att jag tror ju att det blir det, och det behövs en defensiv balans vad det gäller skölden framför de här mittbackarna.
Kreide alltså in från start. Från att ha varit i frysboxen, Lennartssons frysbox, kom in då mot Västerås och nu då in och ta en betydelsefull roll i kvalet från start, det tror du?
Ja, det tror jag.
Tror du också det, Sebbe?
Jag vet inte riktigt vad jag tror, för jag är lite kluven så, men jag tycker nog att HF ska köra Makreda. Det hade jag inte sagt för några veckor sedan. Men just med tanke på hur Halmstad är som lag, att de här matcherna förväntas bli fysiska, så tycker jag nog att HF behöver en mer defensiv balans på sitt mittfält. För det har ju varit väldigt framåtlutat, och Brandon Henriksson har ju blandat och gett i alla på olika roller han har haft, men kan han få ett lite mer offensivt ansvar och inte behöva fylla båda rollerna på det sättet som han har gjort tidigare, så tror jag att man kan få loss honom mer i speluppbyggnaden. Sen så är det intressant att se vilken väg man väljer, för nu när man kastar om i andra halvlek mot Västerås så valde man ju att slänga in Asad Alamlavi på topp bredvid Anthony van den Hurk. Jag skulle nog föredra att HF kör med tre centrala mittfältare och liksom tätar till där i första hand.
Ja, för man släppte till mycket bakom ryggen på mittfältarna mot Västerås i första. Där, vad heter han?
Taha
Ali. Sprang in och ut lite grann som han ville.
Ja, nej, så jag sen är det intressant att se. Löper givetvis helt given ute till höger, van den Hurk på topp. Dennis Olsson tycker jag har varit spännande. Nu blev han utbytt i sista omgången där mot Västerås, och då flyttade ju Kajed ut på kanten. Kajed, han lär väl ha en plats i startelvan här oavsett. Men frågan är om han tar en kant eller om han går centralt.
Jag tror att i och med att Halmstads högerkant är så pass bra, så måste du ha en bättre defensiv spelare framför Bödvarsson.
Ja.
Och då är det frågan vem av dagens spelare som har de här mer defensiva läggningen.
Ja, det känns inte som att varken Dennis Olsson eller Adam Kajed är den typen av spelare.
Men någon av dem måste ju in där.
Ja, så någon av dem lär ju spela där. Benjamin Aqua finns ju också med i leken. Men ja, så det beror på lite hur HIF väljer att ställa upp. Kör man med fem man på mitten eller kör man fyra och så två på topp? Det är svårt att veta. Just på träningen då igår som jag var på, så var det ju inget 11 mot 11 spel, så det gick inte att se där och då hur en eventuell startelva kan se ut, utan man spelar tre lags spel på mindre yta, gick runt på tre olika lag och spel.
Men lek med tanken att det skulle vara ett femmanna mittfält, hur skulle det se ut då?
Ja, det är ju just den här vänsterkanten som är intressant då, för löper till höger och så vill jag ju då ha Kreida och Brandur centralt. Då är ju frågan, kör man kanske Aqua centralt, Kajed på kanten, kör man Kajed centralt, Dennis Olsson på kanten eller Aqua på kanten? Det känns som att om vi nu...
Inte med Hamlavi där i den ekvationen?
Nej, inte
det
i så fall. Om man väljer ett 4-4-2 så är han högaktuell att spela på topp.
Eller 4-4-1-1.
Ja, precis. Men så det... Om vi då, vi tre här, räknar in kanske Kreida då på ett centralt mittfält, så är det ju kanske tre spelare som slåss om två platser. Fyra möjligtvis då, om man ska laborera med formationen att Asad Alamlavi också kommer in i den, konkurrensen. Karjalainen, alltså jag har svårt att se att han startar i kvalet. Kommer man inte in när man ligger under med 2-0 mot Västerås och måste göra allt för att jaga mål, då känns det ju inte som att man står jättehögt upp i priolistan.
Nu fick du lite fler Sebbe-tankar här. Delar du dem också vad gäller återstoden av elvan?
Jag är med på att man måste packa mittfältet, centrala mittfältet, så att inte Halmstad hittar in där bakom. För det kommer komma vara en...
Behövs det nu, om de nu har en massa inläggsspel, behövs det då att man packar centrala mittfältet?
Ja, det är de här avvägningarna. Som sagt var, tur att jag inte är tränare, för jag hade inte kunnat bestämma mig för. Men vad vi vet är utgångspunkten är att Halmstad spelar med 4-4-2. Kommer inte rucka på det överhuvudtaget. Och då har man ett rätt så skickligt och balanserat och vad heter det, effektivt inom mitt fält. Och där måste HIF få någon slags, alltså matcha det. Och räcker det med Brand och Kreida? Jag vet inte. I så fall så måste du ha in en central mittfältare till. Kanske framför åtminstone så att de får kolla lite bakom ryggen på så att Kajed ska in där. Centralt. Så framför Brandur och Kreida. Och i så fall har du då Dennis Olsson till vänster, tycker jag, och Löper till höger då, och Anthony på topp. Så där har du mitt, där du har kanske en liten triangel där du vänder spetsen framåt med Kajed, så att de får i alla fall någonting att tänka på, att han får titta bakom ryggen, till exempel Allansson och de här.
Det blir någon typ av 4-4-1. Ett då, eller?
Ja, men lite så, ja. Uh-huh. Beroende på hur pass högt HIF börjar och med både sin backlinje och sitt mittfält och sånt. De får ju inte sjunka för lågt heller. Just det sätt som vi diskuterar här har jag inte behövt göra tidigare under säsongen, för det har gett sig rätt så hyggligt inför matcherna. Men här är verkligen många parametrar att ta hänsyn till. Och som sagt, jag är kul att prata om detta, för att det kan bli, det kan inte bli vad som helst, tror jag, men det frågan är vad de känner att de olika slagen i slaget kommer att ske och vad det är viktigast att vi matchar upp rejält. Och så får man släppa till någon annanstans, som ni säger, kanske på Dennis Olsson är kanske inte den mest defensivt skickliga yttermittfältaren. Hur ska vi få stå på höger? Ja, men då får vi kanske lita på att Bödvarssons defensiv räcker, eller se till så att vi inte får, bollarna kommer ut allt för ofta på högerkanten, Halmstads höger. Sådana grejer. Så det är jättespännande taktisk match som väntar här också.
Jag ställer en annan fråga. Kan inte ge några sådana här startelvor-system på det sätt som ni kan, men något jag ändå funderar kring är, okej, Majan, du sa det att Kalle Joelsson kommer in kanske lite rostig, han har visat tidigare att han klarar av sånt här när han har varit frånvarande en längre tid, kommer tillbaka och gör det bra, så att det kanske inte är så stor fundering just där, men samarbetet med mittbackarna och mittbackarna Charlie Weberg och Kasper Widell, om det nu är de två som spelar ihop, de här tre, den trion, att de funkar ihop, jag vet inte om jag ser det som självklart så här innan matchen. Där kan det bli lurigt, alltså, tror jag.
Ja, det blir ju A och O att HIF sätter sin defensiv i första hand mot ett lag som då är väldigt skickliga på att inte släppa in mål. Det är ju klart att där finns frågetecken med Kalle Johanssons rostighet. Jag intervjuade honom efter träningen då i tisdags här, och han var också inne på det att det är inte en optimal situation att bli inkastad i. Och just då, det pratade ju Per Hansson om också när vi hade honom här, att just samspelet och kommunikationen med backlinjen är väldigt viktig. Och där är det ju såklart kontinuitet som är ofta en nyckelfaktor till att sätta en skicklig och stark defensiv, och ryckas den nu när Lindegård inte är med, då är det klart att det kan få konsekvenser.
Ja, onekligen blir det en tuff uppgift för alla spelare. Men du noterade också någonting annat på träningen, Sebbe, nämligen att humöret kanske inte var på topp överallt, eller?
Nej, alltså.
Och då inte av att det var kallt?
Nej, det var lite grinigt på sina håll på träningen. Wilhelm Löper hamnade i någon ordväxling med junioren Lukas Larsen, och Anthony van den Hurk, han Blev frustrerad vid ett antal tillfällen när spelet i hans lag inte satt som det skulle, och Rasmus Jönsson blev nedtrampad av Brandur Henriksson och sa några välvalda ord där. Så det, och Brandur Henriksson, som ju har hett temperament även om det har lugnat sig, han var också förbannad och svor och hade sig vid ett antal tillfällen.
Men det är väl bra, tycker jag, att det är grinigt?
Ja, det behöver absolut inte vara något negativt. Det kan absolut vara ett sundhetstecken. På tal om Per Hansson så pratade han ju om det förra veckan här, att när HIF vann guld 2011, att det i princip var krig på träningarna. Det kan ju visa också att laget är påkopplat och att man verkligen brinner för det här och inte liksom nöjer sig med att det går på halvfart på träningar, utan att man ryter till och brukar allvar nu liksom. Så det kan absolut vara ett positivt tecken också. Sen så kan det ju också vara negativt såklart om det skulle vara liksom någonting som gnisslar så i kemin mellan spelarna. Nu vet jag ju inte hur det ligger till med det, men det kan ju börja vara på gott och ont givetvis.
Ja, det kan det onekligen, och det är svårt att spekulera i om det är bra eller dåligt. Sen är det klart att säsongen har inte varit så bra som många HIF-spelare hade hoppats på eller tänkt sig, eller att ens personliga säsonger har blivit som man hade förväntat sig. Så det kan ju också finnas frustration bakom sånt här, på tidigare resultat, på spelare som man har varit med om incidenter tidigare, kanske på träningar, vad vet jag. Så att det där är ju jättesvårt att säga. Är det bra grinighet eller är det dålig grinighet? Det vet man ju inte förrän man ser matcherna.
Nej, och all grinighet kan ju som sagt både vara bra och dålig. Vissa tar ju en avhyvling, var det inte på den nivån igår, men det kan ju stärka vissa spelare och sänka andra, så det är svårt att veta hur det tas emot av den som...
Det märks att det är kval när vi har haft så många för- och emot-resonemang här. Det märks verkligen. Här ett till, ja. HIF-are kommer ju finnas på plats i ett x antal, givetvis på hemmaplanen, men även på bortamatchen ju. Är det bra eller dåligt för HIF? Ja, man vill ju säga att det är klockrent, att det här laget, att det är skönt för ett lag att ha sina supportrar i ryggen. Men många gånger har man inte i HIF genom historien här kunnat hantera det här med att ha supportrarna i ryggen faktiskt, utan att det har blivit ångest. Man har känt det som nästan betungande som spelare. Så där har vi ytterligare ett, å ena sidan, och å andra sidan, kval.
Ja, och just den här säsongen, apropå publiken, så har ju inte HIF varit superstarkt just hemma på Olympia.
Nej.
Så...
Ja, det är det. Och vi kan säga, och sen om vi taxerar chanserna här. Ja, men jag tror ju HIF har en rätt hygglig chans. Säger jag å ena sidan, om det hade spelats en playoff-final, då hade det gett dem en högre chans. Och å andra sidan, två matcher. Ja, men det är klart att det talar för Halmstad någonstans över två matcher.
Men overkligt att spelas fotboll igen i december, den här tiden och med det vädret vi har.
Snart börjar nya säsongen.
Ja, det gör den också.
2022.
Det blir inte någon lång semester för spelarna.
Nej, men om jag ska liksom säga den här utgången i det här kvalet, så ja, det är mer en stilla bön från min sida, önskan om man så vill, för att jag vill slippa en säsong till med vad är det nu? Skövde,
Utsikten,
Dalkurd, BP, ja.
Norrby.
Inget ont om de här klubbarna på något sätt. Men
du ser hellre derbyn mot Malmö och Stockholmslagen.
Inga problem med derbyn mot Landskrona Boys. De var kul ju, så att säga.
Men AIK, Djurgården, Norrköping.
Visst, där får du ju också Värnamo och sånt, men... Och så får du de lagen som gick ner då, Östersund och Örebro, och är de, jag önskar att HIF fixar det här.
Ja, det är ju inte den sexigaste superettan som har spelats nästa säsong. Det vågar jag slå fast innan den har börjat, för lagen. Det blåser mycket konstgräs matcher på bortaplan och allt så här. Så nej, det är ingen rolig superettan-säsong sett till motståndet nästa
säsong. Så
bara
fixa detta.
Det får bli de sista orden i veckans HIF-podd. Bara fixa det. Marian Svab, bara fixa det. Vi får se om de lyckas gå
på talar jag ord. Egen sak givetvis, ja. Av rent egoistiska skäl här.
Ja, hur som helst, vi kommer att bevaka så mycket vi kan, vara på plats givetvis, både här i Helsingborg på lördag och sen i returen om det nu då är i Halmstad eller om de måste byta arena.
Glöm inte att det kommer en förhandsspecial till, Mattias, som
det.
Vi bjuder på.
Det gör det.
Du har mer info om det, va?
Ja. Vi går väl loss under torsdagen också, va?
Jajamän, det gör vi. Vi fortsätter att trycka gasen i botten inför det här kvalet. Så det gäller att hålla i hatten och hänga med.
Men då blir det lite rörlig bild. Det blir...
Men då får ni se oss också.
Ja, men exakt.
Det är kanske inte så trevligt att se oss.
Och sen så fortsätter vi med inför reportage och nyheter och artiklar och ja, allt som ni kan vänta er och nästan kräva av oss, hoppas jag. Och ni vet vart ni hittar det någonstans. I Helsingborgs Dagblad, men inte minst då på hd.se. Vi hälsar er hjärtligt välkomna att följa med i hela kvalracet från nu och framåt. Ja, det börjar lite tidigare faktiskt. Men nu sätter vi punkt för podden och tackar för er uppmärksamhet.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.